En podcast från Aftonbladet.
Drogen Spice är tillbaka på svensk mark och beslagen ökar rejält i år. Nu varnar Tullverket för den nygamla substansen.
Den nya substansen påminner om de droger som florerade under den dödliga Spice-vågen på 2010-talet.
Det var när Tullverket gjorde ett beslag av cannabis som man upptäckte att den var spetsad med en ny syntetisk drog som liknar Spice.
Och det är i postflödet man gjort beslagen.
Ni kanske minns Spice-vågen i början av 2010-talet. Den som närmast ledde till en epidemi med flera döds- och förgiftningsfall runt om i landet. Då handlade det om en syntetisk cannabinoid som sprayades på örter. Nu sprayas den spice-liknande substansen med det kluriga namnet ADB-41-pinnaka på vanlig cannabis och hampa. Vilket gör att brukaren inte har någon aning om vilken styrka det handlar om. Hittills i år har Tullverket beslagtagit nästan 25 kilo och nu slår de larm om den stora ökningen. Så hur farlig är den här nya substansen? Varför har den blivit så populär att ta hit? Och finns det risk för en ny spice-epidemi? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Kai Knudsen, drogexpert och överläkare på intensivvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hej!
Hej!
Om du börjar med att berätta, vad är spice för typ av drog?
Ja, spice är en blandning av syntetiska cannabinoider ihop med en del annat material i vissa varianter som man vanligtvis röker. Så att det här var ju någonting som vi såg första gången runt 2008 och som sen blev ett större problem framförallt runt 2014 i Sverige. Men det här har ju sen dämpats för att sista året komma igen, så att det finns en mängd av olika så kallade syntetiska cannabinoider som alltså liknar cannabis eller marijuana som nu har kommit tillbaks och som finns på den svenska marknaden. Både sådana substanser som är legala och sådana som är illegala.
Just det. Och de här beslagen som Tullverket har gått ut och pratat om nu, där handlar det om någon slags ny variant av spice, om jag förstår saken rätt. Vad vet man om den här varianten?
Ja, det är alltså, finns en rad olika sådana här syntetiska cannabinoider, och det finns även de som är semisyntetiska som till exempel ser på industriell hampa. Och det här är alltså kemikalier som man kan spraya på till exempel hampa, men man kan också blanda det med tobak eller man kan blanda det i lite vad som helst. Det finns också i oljor och det finns också faktiskt numera i en del godis då, de här kemikalierna som alltså är syntetiska cannabinoider. Och de här produkterna är ju farliga på flera olika sätt. De är oftast starkare än vanlig cannabis, alltså vanlig marijuana. Och de har alltså effekter på de här cannabinoidreceptorerna som finns i hjärnan, men som inte bara finns i hjärnan i kroppen utan som också finns i flera andra organ där de kan ge farliga och skadliga effekter.
Ja, det här med att man ju kan bli lite lurad också då, om man tror till exempel att det är vanlig cannabis och så visar det sig att den då i själva verket är sprayad med någon form av då spice-variant. Vad kan konsekvenserna av det bli?
Nej, men det kan bli att man får starkare effekter och man får mer skadliga effekter än med vanlig cannabis. Så att det här kan slå på psyket i form av att man får oro och ångest, men också av att man blir dåsig eller som vi säger somnolent, vakenhetssänkt. Men man kan också få kramper och man kan få akuta psykoser. Vanlig cannabis består ju av en rad olika så kallade cannabinoler och vissa av dem balanserar varandra på ett sätt som gör att man inte får de här väldigt toxiska effekterna som man kan få om man har en renodlad effekt på de här så kallade CB1-receptorerna. Så att på det viset så ger de här syntetiska cannabinoiderna mer skadliga effekter och de är också mer potenta. Alltså de binder starkare till de här CB1-receptorerna än vad vanlig cannabis gör. Så att i många sammanhang så kan de här vara betydligt farligare och det finns ju ett antal fall där patienter har fått kramper till exempel och blivit medvetslösa och legat på sjukhus i flera dagar. Bland annat har de här nya spice-varianterna rapporterats från Danmark med sjukhusfall som har följts då av alltså bakenhetssänkning, kramper och behövt sjukhusvård under flera veckor faktiskt i vissa fall.
Är det också så att den här drogen då är mer beroendeframkallande?
Ja, alltså de här varianterna av syntetiska cannabinoider är beroendeframkallande och de kan ge ett missbruk. Så att det är definitivt så, men när de kommer så kommer de ofta som en variant av cannabis där man då ännu inte har någon legal klassifikation på dem som narkotika. Då. Men de flesta av de här syntetiska cannabinoiderna är ju nu klassade som narkotika. Och från början var några av dem framställda av läkemedelsindustrin för att man skulle använda dem som smärtstillande läkemedel. Men de hade för många biverkningar och för många toxiska effekter så att de blev aldrig några läkemedel. Och de förekommer inte heller då som legitimerade läkemedel idag.
Finns det risk att det skulle kunna bli en ny spice-epidemi i Sverige? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar! Den här drogen spice då, du var inne på det, men under 2010-talet där så orsakade den drogen flera dödsfall i Sverige. Det kom att kallas för spice-epidemin. Hur ser du på risken för en liknande epidemi eller våg nu med tanke på Tullverkets beslag?
Ja, när detta kom då runt 2010-2014 så var ju flertalet av de här varianterna inte klassade som narkotika och kunde därför säljas på olika internetfora och olika nätbutiker. Men sen allt eftersom så har ju flertalet av de här varianterna då blivit narkotikaklassade och i vissa länder har man en sån här gruppklassifikation där alla är narkotika, så det har ju begränsat den här fria lagliga försäljningen av spice-varianter då. Men så att jag tror inte att det kommer att bli ett lika omfattande problem som vi hade då, för att nu är det bara enstaka varianter som man kan försöka få in. Samtidigt är det så här att användarna är många gånger inte medvetna om vad det är de får i sig. Så att många av de förgiftningsfall som nu dykt upp har varit olycksfall, det vill säga att man inte har förstått vad det är man får i sig. Och det har ju till exempel gällt olika godisprodukter som har innehållit det här. En annan variant som vi ser nu, det är ju i e-cigaretter då, att det finns olika sådana här syntetiska cannabinoider i de här oljorna som man använder i e-cigaretter. Så det är ju en annan fara, och vapingen är ju ganska vanlig bland många ungdomsgrupper, kanske ännu mer nere i Mellaneuropa och södra Europa än vad det är i Sverige. Men där finns ju en fara att man får en epidemi av de här syntetiska cannabinoiderna med mer skadliga effekter då. Och det som jag nämnde förut, allvarliga effekter på psyket, men det är också andra allvarliga effekter som är mer uttalade än för vanlig cannabis. Och det gäller effekter på hjärtat, det gäller på njurarna och det gäller på levern. Så att man ser ju oftare olika organskador med de här substanserna jämfört med traditionell cannabis.
De senaste 2 åren så har den svenska polisen också sett en ökad användning av syntetiska opioider som hör till klassen nitazener. Och det är ju en drog då som är 300 gånger starkare än heroin. Hur ser du och dina kollegor på risken att den här typen av drog ska sprida sig?
Ja, det är inte så stor risk för någon utbredd användning eller utbredd spridning av det här, men däremot är det så att nitazenerna är oerhört kraftfulla syntetiska opioider som alltså slår ut vakenhet, slår ut andning. Så att de överdoser man ser kan definitivt ge livshotande förgiftning och dödsfall. Så även om inte nitazenerna ännu så länge har någon stor spridning så blir det oftare då livsfarliga förgiftningar, och det är oftast då opioider som står för dödsfallen när det gäller akuta förgiftningar av olika droger. Så att där är det verkligen en livsfara att förgifta de här preparaten. Och det jag har sett av nitazenerna är oftast att de kommer i tabletter under en annan benämning. Man har till exempel sett det i vad man tror är oxikodontabletter, så har det i själva verket då innehållit till exempel nitazener.
Nu när Tullverket går ut och varnar i det här fallet då för den här nya spice-varianten, men de varnar ju ofta för andra typer av stora beslag eller droger som tar sig in över svenska gränsen. Vad kan ni som experter göra för att man ska liksom kunna ha en chans att bromsa den här spridningen av de här drogerna då i Sverige? Så vad gör ni?
Ja, alltså informationsutbytet är naturligtvis viktigt, att man får ut information kring farorna med den här typen av droger och farorna med att använda substanser som man köpt illegalt där man då inte vet vad det är för innehåll, för att man kan få en obehaglig överraskning med någonting som är väldigt giftigt. Så det är en väldigt viktig punkt. Men det här måste ju vara ett brett arbete där sjukvården bara är en liten del. Så att det är viktigt med ett brett samarbete mellan olika myndigheter och organisationer som tar ansvar för de här frågorna. Så jag tänker tullen, polisen till exempel. Och när det gäller just spice så har man ju faktiskt från polismyndigheten bland annat jobbat mot Kina, där man tidigare hade merparten av tillverkningen av spice-varianter. Men nu har ju det flyttat på sig då istället, så att de här nya spice-varianterna har kommit från olika tillverkare i öststaterna under det senaste året. Så att man riskerar ju naturligtvis också att man bara flyttar problemet då, men både ett nationellt och internationellt samarbete är viktigt i de här sammanhangen.
Då sätter vi punkt där så länge. Tack för att du kunde vara med i Daily.
Tack så mycket.
Sist här alltså Kai Knudsen, drogexpert och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.